Varmt välkomna ska det vara till Toto Balotto. Det är måndag den 4 november och du och jag, Thomas, börjar väl det här avsnittet med att lyfta på hatten för Diffen, för Bosse och för alla Djurgårdssupportrar där ute som har fått fira klubbens 12:e SM-guld genom tiderna.
Ja, såklart. Det finns ingenting annat att göra. Både du och jag är från Stockholm, så vi har många Djurgårdskompisar, precis som vi har AIK-kompisar och Bayern-polare. Men nej, vi säger stort grattis. Det var ju, satt ju långt inne, men de löste det till slut, Djurgården.
Jag måste säga att det var oerhört imponerande sättet de löser det på. Så starkt att kunna komma tillbaka från 2-0 när det redan har tickat in att Malmö är klara, Bayern är klara och Norrköping är liksom där för att verkligen sabba festen. Och de har 2-0 att gå på. Buya Touray är ju så nära att bli utvisad, det är känslan i slutet på första halvlek. Och det blir ju en period där i mitten, runt 30:e, där man känner frustrationen nästan ta över. Att det är klagomål på varenda domslut och man jagar liksom domaren efter varje vissla och det känns grinigt och gnälligt. Och nej, fan, det var... Ja, men, där och då, där och då så kände jag, de sumpade. Ja, men vi brukar på sättet de kommer ut i andra halvlek, det var imponerande.
Ja, men vi brukar ju i våra privata kanaler, när vi har tagit av oss bara Uber, primalskrikigt klart, prata om storkukssegrar. Vi kan prata om mjuk glass istället för pannben och sådär. Och när det stod 2-0 i paus så skrev jag till Björn Jonsson och Tobbe Wimnell och Anton Elin och gänget att det var en sanslös invikning av pitt och pung, för att använda samma lingo i pausen. Det fick visa sig bli en jinx eftersom Djurgården tog det i slutändan. Men istället då, att ligga under med 0-2, Bosse pratade om den jävla brygga, hey, paus! När han, på tal om lingo då, kör sitt eget lingo efter att slutsignalen har gått.
Tänk den jävla bryggan, vi är där inne i alltid med 2-0!
Nej, men och att istället liksom bara veckla ut den och med 100% jävla tro på det och 100% jävla moral grejer. Och jag tycker någonstans när man summerar Djurgårdens säsong så är det väl precis då pannbenet, det tjocka jävla pannbenet som gör att de vinner. För att för 2-3 månader sedan så pratade vi jättemycket om att Djurgården tog sena segrar och spelarna och Tolle och Kim Bergstrand och Bosse för all del fick ju ofta frågorna liksom, ja, men hur kommer det sig att ni lyckas? Det står 0-0, det står 1-1, men att ni ändå lyckas då vinna i slutändan när det bara är en kvart kvar. Och men jag kommer ihåg om det var Elliot Check eller jag kommer inte ihåg, det var någon som sa det, fan,
det var Une Larsson,
han sa det, att nej, men vi tror så jävla mycket på det, nu har vi gjort det så många gånger, vi har blivit rutinerade i det här, så att vi är helt trygga när det är en kvart kvar, vi vet, men ja, så mycket man kan veta, men vi vet att vi kommer få in en balja till slut så länge vi trycker på. Och jag menar så här, det här är någonting som man har byggt upp och över hela säsongen, så att när man till slut vänder på det här och det blir 2-2 och man bärgar SM-guldet, så är det det någonstans som är prägen på den Djurgården. Och jag tror liksom också att det är så man kommer bli ihågkomna. Nu pratar man väldigt mycket om så här, vissa spelare, om kollektivet och så här. Men vad är det egentligen Kim och Tolle har gjort? Ja, självklart har de fått Djurgården att spela fotboll. Ett lag som de själva nu lite ironiskt säger i intervjuer efter matchen att vi är ett pisslag från Superettan. Vi skulle kunna platsa i Allsvenskan och sådär. Ja, men det är klart man skämtar med det, med att de har fått den stämpeln på sig.
Nej, men det är sjukt hur alltså, så många mediokra spelare kan vinna SM-guld. Det är ett gäng halvknackiga superettanspelare som har vunnit SM-guld.
Men inte, de har ju faktiskt spelat jävligt bra fotboll hela säsongen. Men det är pannbenet i slutändan. Det är uthängningen i den andra halvveken mot Norrköping. Det är det som man kommer bli ihågkomna för den här säsongen.
Jag tycker också att det är jävligt symboliskt bra spelare som blir tungan på vågen här och gör reduceringen och kvitteringen. Dels Jesper Karlström då, som kanske allra bäst personifierar det du pratar om här nu, att Djurgården som spelar trupp har haft en stämpel på sig att ja, men vara helt okej, bra, kanske vissa adjektiv lutar åt, men att det är där det stannar. Jesper Karlström kanske representerar spelaren som inte ska vinna SM-guld allra bäst. Och det säger jag med den största respekten. Jag tycker Jesper Karlström har gjort en fantastisk säsong. Jag tycker att han har gått från klarhet till klarhet. Men han är ju precis som andra spelare i den här truppen. Spelare som kommer från BP, som kommer från en undre hylla sett till Djurgården. Det är ju många spelare som inte direkt har plockats från översta hyllan eller uppåt i hierarkin och sen landat i Djurgården. Utan det är lite skadat gods. Det är lite spelare som tidigare i karriären inte har dominerat eller profilerat sig i de lagarna. Så då tänker jag på Elliot Check, Karlström, Kevin Walker, Marcus Danielsson, Uden Larsson. Det går att göra en ganska lång lista av liknande spelare. Tommy Vaiho, alltså liknande sett till status, aktie, profil på spelaren rent truppdemografiskt. Med det sagt så är det ju jävligt symboliskt fint att just Jesper Karlström får vara den som dels startar upphämtningen och han får sätta sitt sigill på den här slutklämmen av säsongen och då visa, som du är inne på, att även de här spelarna kan i rätt miljö, med rätt ledning, med rätt ramar runt sig vara det bästa laget efter 30 omgångar. Ta fler poäng än något annat lag för att det är så jävla hårt jobbande spelare som är så dedikerade till uppgiften och som tror på det som ens tränare försöker förmedla och få ut på sina spelare. Och just den där, just det där stenhårda jävla gnugget och att inte riktigt få ett erkännande från utomstående på en nationell nivå utan hela tiden få jobba lite i motvind. Det är jävligt fint. Och sen så att då är ett 2-2 mål som är Kujovic till Buja. Det är ju så mycket Bosse Andersson över det målet så att det nästan är för perfekt skrivet. Att man kraftsamlar i slutet av fönstret, man vet att man ligger jävligt bra till, man har en kanonchans på att säkra en Europaplats, man kommer kunna vara med och slåss om guldet om man bara fortsätter på samma poängsnitt, och att då i det läget faktiskt göra en värvning av en spelare som, visst, där och då, det var ju inte speciellt många som var superavundsjuka på Djurgården som köper Emil Kujovic. Man hänvisade till hur få minuter han har spelat de senaste åren. Att det är ganska länge sedan han höll fanan hög i Norrköping eller att han tillhörde landslaget. Men han kom ju in och visade direkt med sitt första inhopp att det är ren klass fortfarande. Och att Bosse gör en sån värvning, får ett sånt utfall direkt på den. Det säger ganska mycket om Bosse Andersson som sportchef i det här också. Och att det då är han som får fram bollen till Buya Turay som är Bosses geniala lån över den här säsongen. Buya vinner med det målet, skytteligan också. Det är liksom så här, Jesper Karlström som spelare, Djurgården som då en produkt av Kim och Tolles ramstarka kollektiv som inte Öskan eller Mark Dempsey eller Pelle Olsson eller någon annan fick riktig ordning på. Och så då Bosse Anderssons fingertoppskänsla i anfallsvärvningar, att det får vara liksom, att det får vara målen. Det var jävligt fint.
Ja, det är jättefint så här. Men eftersom jag då spenderade matchen, eller tiden då matchen spelades, på en takbar här i Florens, jag har en polare, Hasse Ebenman, va, som har startat Rooftop Guide. Gå in där om ni ska ut och resa, oavsett var ni ska i världen, så får ni jävligt bra tips på takbarer. Ja, man kan käka lunch till exempel. Och så han hade tipsat mig då, jag som kan Florens innan och utan, varenda jävla gränd. Men inte takbarer uppenbarligen, så han tipsade mig om det. Så jag satt med farsan, vi skickade iväg familjen. Vi hade grappa, allting var perfekt. Telefonen på, sista skälvande minuterna på den här matchen. Det var faktiskt fantastiskt. Och så liksom Toscanas kullar uppifrån den här takbaren i bakgrunden. Och så pappa då som är djurgårdare. Och så hade vi slagit lite vad där. Men en fin stund. Och en fin stund att sitta just i Florens, komma bort lite från hetsen hemma. Och jag hade ju sett det här liksom, eller jag hade ju följt det här på Friends Arena sannolikt, eftersom AIK spelade mot GIF Sundsvall. Men hur var hysterin bortom sociala medier? För det såg jag ju såklart. Och vissa grejer blir virala, som Bosse efter matchen så här. Men hur var det annars? Du som ändå var i stan.
Nej, jag måste säga att det var så jävla kul att se alla djurgårdare vara ute och fira ett SM-guld man har väntat på i 15 år. Och jag tillhör ju den generationen, alltså mina polare som är djurgårdare, de var ju, Alltså de var ju barn senast det begav sig. Är man som jag runt 30 idag, ja men då kanske man var 13, 14, 15, 16, 17 bast.
Nej, men jag såg ju Tim Pang, alltså stor supporter som även någon slags ledare i kurvan där för Djurgården. Han skickade ut en bild på när han var liten kid och satt med virkad mössa då från mamma, och så hade han samma virkade mössa på sig. Det här är SM-guldet och ja, men det är ju tydligt. Han var en liten knodd då, och idag så är han en av ledarna i klacken.
Nej, men exakt, och det var ju det som var.
Och nu blir det väl inte så många SM-guld, så vi får se om den där virkade mössan lever då om 20 år eller när de ska vinna igen.
Det skulle komma till var i alla fall att det var så jävla påtagligt hur många Djurgårdspolare man har som fick fira sitt första SM-guld som vuxna människor. Alltså, du kan göra precis vad du vill, du har pengar, du har tid, du har möjlighet att fira det här precis hur hårt du vill. Är man 14, 15, 16, 17 bast, ja, vad gör man? Det här har ju alltid spelats på söndagar dessutom, så att man kanske åker in till stan och tittar på lite. Sen är man hemma till Sportspegeln och så går man och lägger sig. Och så gick man till skolan och så tänkte man att fan vad kul det var att vinna SM-guld.
Finns ju också någon slags utveckling av supporterkulturen under de här 15 åren sedan Djurgården vann SM-guld senast. Skulle jag vilja säga, jag som ändå har liksom varit med som vuxen under hela den här tiden, och låt oss säga då, utvecklingen.
Ja, absolut. Och det märktes ju också att det var ju en helt annan... Alltså nu har det inte firats allt för många SM-guld från Stockholms lag de senaste 15 åren.
Det ska gudarna veta, Guggis.
Guld.
Men nej, för fan, det var sånt jävla drag överallt. Det kändes som att det var djurgårdare precis på alla de flesta ställen som kanske inte låg på Södermalm. Men jag var inte på plats på Fotografiska, men bilderna därifrån. Alltså, om man inte har varit i Stockholm så ligger ju det jävligt coolt till precis vid... Vad är det, Riddarfjärden?
Ja.
Precis vid vattnet där, och det blir liksom en Stockholms siluett, och så var det massa bengaler och pyroteknik, och det var jävligt läckert. Och så fortsatte vi festen på Bergman, så det var ett jävla hålligång i stan, och jävla bra drag alltså.
Sen finns det ju någonting att säga om den här säsongen också, för att jag tror att allsvenskan har satt sig på ett sätt som den inte har gjort tidigare. Jag tror att det är de här stora klubbarna som kommer finnas i toppen, och sen så kommer de dela på SM-gulden här framöver. Och jag menar så här, den avslutningen som Malmö gör, att de gav sig själva chansen i alla fall och vinner så stort som man gör mot Örebro. Bayern löser sin seger återigen, och alla vet ju om att det var en dålig start, och sen så kom man igång den och gör ju en otrolig, vad blir det, sista 25 omgångarna, och är liksom med hela tiden. AIK, enligt många då, i alla fall spelmässigt, gör en ganska svag säsong, men är trots allt med när det är tre omgångar kvar, och det finns fortfarande möjlighet för dem. Jag tror att IFK Göteborg är på uppgång också, och sådär. Så att, jag menar så här, håll med om att det börjar sätta sig ett toppskikt i allsvenskan som inte riktigt har sett tidigare. SM-guld för Elfsborg, för Kalmar, så det känns jävligt långt borta 2019, och nästa säsong så kommer det här nya TV-avtalet slå in. Hammarby, Djurgården, AIK, Malmö, de stora klubbarna fortsätter att liksom göra dyra försäljningar och fortsätter att befästa sin maktposition inom svensk fotboll. Jag vet inte om du håller med där, men min känsla i alla fall är att efter den här säsongen, och med de säsongerna som har varit lite grann, och jag är fullt medveten om att de här klubbarna inte alltid har varit där, men att det på något sätt att det blev extra tydligt nu att toppskiktet på något sätt är satt.
Får man kalla det där för en 2+-spaning?
Som, nej, men alltså så här, alla
som,
pratar ju om det.
Som du inte direkt först på bollen med.
Nej, men jag är inte först på bollen. Men jag tycker ändå att liksom så här, den här säsongen så sätter det sig på ett så tydligt jävla sätt. Och om man dessutom kollar på hur de här trupperna ser ut. Alltså nu pratar vi om ett Djurgården då, som absolut inte var speciellt profilstarkt. Och många positioner, många spelare som... man inför den här säsongen inte trodde skulle kunna vinna ett SM-guld eller vara med i en trupp, framförallt inte vara nyckelspelare, du nämnde några här innan, i ett SM-guldvinnande lag. Alltså en av de spelarna som man trodde i så fall då skulle bli tunga på vågen för att Djurgården skulle göra en bra säsong var ju Astrid Ajdarević. Och vad gör han för säsong då? Han om någon gör väl en 2+-säsong. Så jag menar så här. Ja, jag tycker i alla fall att sånt är jävligt intressant. Det må vara en 2+-spaning, men den ska ändå befästas och sättas. Och jag tror jag tror ändå att det är många ute i liksom ute i landet höll jag på att säga, men jag ska inte säga det, men i de mindre städerna, i de mindre lagen med inte lika mycket publik, som ändå tror att det finns en möjlighet att liksom nå till någon slags toppskikt framöver. Men jag tror att det är svårt.
Jag hör vad du säger, och det här har ju sagts i princip andra halvan av den här säsongen när tabellen har sett ut som den har gjort. Det har varit historiskt låga poäng för att klara nytt kontrakt. Det har varit historiskt höga poäng för att komma fyra och således missa topp tre.
Alltså, fina AIK konstaterandet med andra ord.
Ja, men så här har det ju låtit i princip hela säsongen, att det har blivit en skiktning. Det jag tror att man däremot ska vara lite uppmärksam på, det är ju att det är många som tror sig ha förstått allsvenskan tidigare, och sen så har det visat sig bli helt fel av det också. Så att jag håller absolut med dig om att skiktningen är här, och den är jävligt tydlig när man tittar till tabellen, och förutsättningarna här nu framöver talar väl snarare för att det här kommer fortsätta att befästas. Men har man följt allsvenskan i så många år som du och jag har, så vet man att det kan vändas upp och ner och bli jävligt ologiskt, och ingen fattar någonting om ett och ett halvt år igen. Det har jag sett förr.
Det kan alltid komma ett läste, så att säga. Det kan alltid hända, med att kolla på Premier League, så att den toppen är... och har varit. Och sen så är det ju fotboll vi snackar om, så det kommer alltid hända grejer. Men att de här lagen i alla fall är där. Jag menar, vi har sett Djurgården, Hammarby, AIK åka ur. Vi har sett att IFK Göteborg inte vara kanske nära åka ur, men de har i alla fall varit med i en bottenstrid här nyligen. Alltså, jag tror inte att vi kommer komma dit.
Nej, absolut. Samtidigt så var ju jag och väldigt många andra, alltså, rörande överens inför säsongen att Norrköping kommer, alltså, det är en guldkandidat som givetvis ska slåss om topp tre placeringarna. Nu går det väl att argumentera för att de gjorde det hela vägen in i mål, men det går ju också att vända på myntet och säga att Norrköping var ju aldrig ens nära topp tre under hela säsongen.
Det spännande med det är ju att jag liksom på något sätt placerar Norrköping precis under de lagen som jag precis nämnde, men alltså, de kommer ju vara med, och det är inte så att det är två lag. Det handlar inte om ett Bayern München som kanske får utmaning från Leipzig ena året, Borussia Dortmund andra året, eller PSG-situation, eller Real Madrid och Barcelona, utan här är många lag ändå med i det där toppskiktet, vilket gör liksom allsvenskan jävligt spännande trots allt.
Ja, det måste man ju säga, för att även fast det blir en skiktning så är det fortfarande något av de här lagen med ganska så rejäl omsättning jämfört med under halvan som ska komma sjua. Så att det det kommer ju aldrig ses på som godkänt eller bra. Alltså, även om det är Häcken eller Djurgården eller Norrköping eller AIK eller Bayern eller IFK Göteborg som kommer sjua, så är det ju ett stort jävla misslyckande, även fast det kanske betyder att man aldrig ens är nära att komma åtta och sämre.
Nej. Ja, men så är det såklart.
Men kanske vi ska slå fast det som alla redan har slagit fast, även i Toto.
Ja, exakt. Sist på bollen för egen skull. Det är härligt också.
Sist,
någon
sist
jävel
på bollen,
ska vara sist
ska
på bollen också, Gustav.
Någon jävel ska vara sist på den. Nej, men får jag bara gå tillbaka till Djurgårdens guld och känslorna som jag tyckte var jävligt påtagliga i lördags där. Och det var ju de här, alltså, Djurgårdarna, så upplevde jag i alla fall, känsla av att så här, jag tyckte Bosse sa det jävligt roligt i en intervju där med Disco också, att vi är inte det bästa laget, och det har sagt till killarna. Vi kan lyssna på hur det lät.
Vad säger du annars om hela killarnas insats?
Nej, men jag älskar de här killarna. De är så jävla coola, de är så jävla bra. Vi är inte det bästa laget, det har jag sagt till dem. Men vi har gjort det. Vi har tagit pokalen.
Och jag vill ändå påstå att det här sipprar ju ut lite från Djurgården också, fast på ett sånt jävla skönt sätt att... Och skitsamma, vem bryr sig? Vi är högst upp i tabellen efter 30 omgångar. Då kan man prata hur jävla mycket man vill om högsta nivå och antal gjorda mål och underhållande fotboll och bäst spelare eller flest landskamper eller vad det nu är, högst spelarvärde på truppen och så vidare. Det är så jävla sekundärt. Djurgården har vunnit SM-guld. Nej, jag säger bara, jag tycker bara att det var jävligt häftigt och nice att känna av den här energin från Djurgården, att det inte var så här, det här är starten på en storhetstid och vi ska vinna SM-guld igen och vi ska in i Champions League nästa år. Det var väl bara Astrid som pratade om det. Utan att det fanns en känsla av så här, ingen trodde att vi skulle ta guld. Det kanske inte vi gjorde heller, men vi har varit så jävla stabila och vi har varit så jävla tunga och vi har inte vacklat när det har gällt som mest. Och nu står vi här som SM-guldmästare. Skit i nästa år nu för fan. Låt oss fira vårt jävla guld som vi inte tänker be om ursäkt för, som vi kan stå raka i ryggen för.
Men det där är ju ett underbetyg till de som ställer frågorna förresten. Det måste jag ändå säga, för att alltid efter en succé så kommer ju frågan, vad händer nu? Och jag menar, när man ställer frågan till en spjutkastare, ja men då vill man ju bara höra att han ska dricka bärs efter, eller hur han ska fira sådär. Men ofta när det gäller fotboll så ställer man frågan, jaha, hur ser ni på Champions League? Så 30 minuter efter
vad tror du om Champions League-kvalet?
Ja, hur känns det inför Champions League-kvalet då? Ja, vänta, kommer jag spela i det här jävla laget? Alltså först ska vi genomlida en fucking jävla försäsong. Vinter, vad får vi ihop för lag? Hur kommer det se ut? Vad kommer jag vara? Ja, men du vet.
Pratade jävligt mycket om Magnus Persson i förra avsnittet.
Ja.
Alltså han går ju från att ta guld med Malmö till att inte ens träna Malmö när det väl är dags för Champions League-kval. Alltså det borde man ju alltid komma ihåg. Det är två jävla transferfönster till det är dags för Champions League-kval. Det finns ingen lottning. Vad har man för trupp? Hur inleder man i allsvenskan under våren? Alltså,
Champions League-kvalet är så långt bort. Det är så jävla manglad geting till fråga, så det finns fan inte. Och de ska ändå komma. Alltså framtidsfrågorna, jag har ju själv varit i situationer liksom, där jag intervjuat efter sportsliga succéer. Inte jätteofta ska jag säga, för jag gör helst andra grejer till yrke. Men där man ändå fått då från någon redaktör eller från någon liksom, så här, men fan kolla, det är Champions League, vad känner de inför det? Vadå Champions League? För 20 minuter sen så var de inte ens i liksom, seriesegrare. Hur fan ska du kunna tänka på någon jävla kvallott mot Sheriff liksom? Det är sånt otroligt underbetyg till frågorna. Låt känslorna komma fram, vilket också gör såklart jättebra. Men det slog mig bara för att jag såg flera som var på den frågan. Och dessutom så blir det rubriker, så det är uppenbarligen så här. Finns det ett intresse från folket eftersom frågorna ställs från alla tidningar? Alltså, finns det ett intresse? Eller har media helt missuppfattat liksom, vad folk vill läsa om? Vad är journalistik att ta reda på någons känslor om ett Champions League-kval? Alltså, journalistiken är ju värdelös. Och det kan vi ta bort. Men ibland så finns det ju då en hunger från läsarna, i det här fallet tror jag många supportrar, att veta, ja men jag tror att de tänker så, att de vill veta hur man känner inför Champions League, men jag tror inte det. Jag tror ingen jävla supporter som vill veta vad Karlström känner inför ett Champions League-kval.
Nej, alltså det enda som är relevant på det temat, det är ju liksom några dagar efter att guldet har firats, att fråga då en sportchef eller en klubbdirektör eller en ordförande lite så här, om vi blickar framåt, det blir ett Champions League-kval nästa år, man kommer ha goda möjligheter på att spela om ett Europa League-gruppspel om man nu inte går hela vägen i Champions League-kvalet, vad förändrar det? Alltså så här, lite mer utzoomat några dagar senare från ett högsta höns. Ja, där kan jag ju köpa att frågan fyller sin funktion, men som du säger, 12 minuter efter man har liksom hållit på att schabbla bort SM-guldet, är det så här, ja, vad säger de om Champions League-kvalet som stundar?
Jag måste återigen bara för att följa upp månader. Det här, hålla den röda tråden med allsvenskan, du kanske vill säga någonting mer Gustav, men eftersom vi är så jävla aktuella så måste vi ta upp det här med att Fiorentina enligt fotboll direkt ska vara intresserade av Bojanic. Och nu ser jag att alla Florens-sajter hakar på. Dalla Svezia, Fiorentina och Bojanic är i Firenzeviola.it en av de största. Och sen är det roligt att de har översatt då fotboll direkt till Football Direct. Frågan är om den här länken funkar. Hur som helst, att Fiorentina skulle vara ute efter Bojanic. Och för 15 timmar sen så stod jag i den mixade zonen med förhoppning att jag skulle få prata med Dejan Kulusevski lite. Och hälsa på Ricardo Gagliolo, kolla hur läget är med hans baksida och sådär. Och då kom ju Fiorentinas sportchef först ut, Daniele Pradé, stod och pratade jättemycket och så funderade, finns det någonting kring någon svensk, ja men på tal återigen då, om intresse liksom, hos läsarna, finns det någonting man skulle kunna kolla, finns det något intresse, men kom inte riktigt på något, så att det blev ingen fråga till Pradé. Och sen så kommer fotboll direkt med den här, fan, hade vi kunnat synka? De vet ju väl, kanske är för mycket begärt, men jag är ju för fan här. hade vi kunnat vara lite schyssta mot varandra, så hade vi kunnat synka, så de kunde ha sagt, du, vi har det här liksom, vi har det här spåret. Kan du liksom inte breaka det, och så kan du väl ändå kolla med Fiorentinas sportchef. För då hade vi bara ställt frågan, så hade vi fått liksom ett svar, men man har ju sett han i ögonen och jag menar, frågat om intresset. Det hade väl varit intressant. Nu har jag inte möjlighet. Det är inte så att Daniele Pradé bara är tillgänglig och svarar på mina frågor, så det är ju lite trist.
Men då kanske du gör ett nytt bejublat gästspel då i den där Viola-radion, där du snackade upp Sam Larsson för 2 år sedan.
Ja, exakt. Jävlar vad jag pratade upp honom. Lika lite som jag pratade, eller jag pratade upp honom lika mycket som jag pratade ner Robin Olsen en gång i romersk radio. Sen så tyvärr då fick jag ju rätt vad det gäller Robin Olsen i just Roma, men nu, helvete, the Swedish man, som han flyger på Sardinien. Såg du?
Det var så jävla roligt, tyckte jag, när jag läste vad du hade skrivit på Insta där. The Swedish man, efter många om och men så var det de skakade fram.
Att det är det alla de smeknamn nu. Liksom. Det kommer jag alltid säga, Il Gigante Biondo, den blonda jätten, liksom, Claes Ingesson. Och det är väl 14 andra svenskar som har blivit liksom den blonda jätten. Och nu har då Sarderna tänkt till, vad ska vi kalla den här stora blonda svenska mannen? Jo, men det blir den svenske mannen. Svag men fantasi.
Vi kan inte hamna så tidigt in i podden i Italien och Serie A när det nu har varit ett svenskt crescendo här
kan
på tävlingssäsongen. Nej, jag undrar bara, håller du med mig kring att det ändå finns någonting? Nu vet jag att du är AIK och kanske bär emot, det är värsta rivalen som vinner guld och så vidare. Ja, ja, ja. Men förstår du vad jag säger när jag liksom så här... Djurgårdarnas inställning till guldet och sätt att fira det var liksom a breath of fresh air. För det var inte det här liksom så här Malmö, mästarna och man fortsätter någon slags dynasti och cementerar sin position högst upp. Eller att när AIK vann i fjol, att man liksom så här, nu är vi tillbaka, vi är störst och vi är bäst och vi alla hatar oss. Du vet, det fanns inte den här överdimensionerade, att det ska vara någonting mer än ett SM-guld. Så kände jag i förrgår här. Att Djurgården var så här: vem fan bryr sig om nästa år? Vem fan orkar prata om liksom derbyförluster? Eller vem som har spelat mest underhållande fotboll? Vad fan, vi har vunnit guld. Låt oss bara få fira ett jävla guld. Och vi tror nog inte att det här kommer leda till 10 raka SM-bucklor till. Men skit i det nu.
Ja, men du pratar om fresh, alltså, ingen hade ju förväntat sig att Djurgården skulle vinna, så enkelt är det ju inför den här säsongen. Så att, alltså, någonstans i att en underdog vinner en titel är ju alltid på något sätt ballt, alltså, bortsett från vilken färg man är. Det ger ju någon extra dimension, tycker jag, till Allsvenskan nästa säsong. Och jag tror att det andra lag ser möjligheter om man nu kommer in i säsongen på ett bra sätt och är med uppe i toppen. Du pratar om Norrköping, vi har IFK Göteborg, om de startar bättre så tror jag att det på något sätt gör. Och sen så, på tal om att konstatera saker och befästa saker, så tror jag någonstans också att vi kan räkna med att det finns inget lag som har så pass stora ekonomiska muskler att de bara kan segna iväg och bli helt överlägsna, för då hade Malmö redan gjort det. Utan det krävs jävla mycket mer för att vinna ett SM-guld. Du kan inte köpa till det bara ett SM-guld i Sverige. Och jag menar, med de skickliga sportcheferna vi ändå har, du pratade om Bosse här tidigare, men Hunten i Norrköping liksom som jagar hem Fransson, som inte riktigt lyckas ute i Europa. Vi har Väström som får hem Nabil Bahou i andra spelare. Jag tar bara upp några få exempel här. Lasse Wibe kommer tillbaka till IFK Göteborg. Så det finns alltid klassspelare för just den här serien som kommer kunna vända hem. Och då, där kanske Allsvenskan är lite unik. Alltså då väger färgerna och klubbemblemet så jävla mycket tyngre än vad jag tror det gör i de stora ligorna ute i Europa. Jag såg nu nyligen det här ryktet om Zlatan Ibrahimovic till Bologna, som man lätt kan avfärda. Men då pratade Walter Sabatini, sportchefen för Bologna, om om det här intresset och om det finns något stoff i det, så han jo absolut, för att Zlatan är väldigt väldigt god vän med Sinisa Mihajlovic och de pratar hela tiden. Och visst, det här är en svår värvning, krävs väldigt mycket pengar, det finns andra lag med, men det är konkret och vi pratar med Zlatan och vi kommer göra allt för att värva honom i januari. Och liksom vårt uttryckt används inte så, och det blir väl, ja, det blir vad det blir i och med att Sinisa Mihajlovic är sjuk i cancer, men trumfkort är ändå deras relation, och det är det som gör det möjligt att vi ens kan prata med honom. Och så att sånt där är ju så jävla ovanligt, känner jag, ute i Europa, men i allsvenskan så hör det snarare till vanligheten då när klassspelare vänder hem, att man väljer det laget som man har närmast hjärtat. För jag tror att man tjänar mer eller mindre ungefär samma pengar.
Ja, nej, det blir ju jävligt spännande att se vad Djurgården väljer att göra här nu då, när, ja, men när man dels ska kvala till Europa, men man också är regerande mästare, visar att man kan vara med och tävla om SM-bucklan. Fullt konkret också, alltså, det kanske var något år tidigt, men den spelare som jag tror kittlar mest och djurgårdarna själva kanske drömmer om mest, det är nog säkert många som inte ens vågar drömma där, men det är ju Albin Ekdal, va?
Mm.
Men som sagt, jag tror att det var något år tidigt. Jag tror att Albin inte riktigt har tänkt att vända hem riktigt än. Men skulle han göra det så är det ju Stockholm, och han har ju alltid talat väldigt gott om Djurgården. Så att det hade ju varit någonting överjävligt. Det kommer ju givetvis inte ske, men det ska bli jävligt kul att se vilka spelare Djurgården riktar in sig på här. För att om de hade det lite jobbigt i våras, det är säkert många som kommer ihåg det. Kjartansson hamnade i Bayern trots att Djurgården var där och hög. Det var väl någon spelare till som det var en huggsexa kring som inte hamnade i Djurgården. Jag tror att det kommer vara lite annorlunda nästa år.
Ja, alltså, ja, det är jättespännande vad Djurgården gör, men det är ju spännande vad alla gör här nu. Det är en ganska rolig silly season vi går in i, och just den här kapprustningen som började för ett par år sedan där man värvar, de stora klubbarna värvar den ena prestigevärvningen efter den andra som man inte trodde var möjlig, och till slut så blir man nästan lite bortskämd i de liksom stora värvningarna. För 7-8 år sedan hade liksom Nabbe den liksom digniteten på spelare kommer tillbaka till allsvenskan, så hade man ju varit nöjd där. Men nu görs det 3-4 liksom värningar till som ändå är i allsvenska mått med ett jävligt namnkunniga. Alltså i AIK så har Kolben Sigthorsson kommit, han gjorde ändå mål på var det Frankrike eller England? Han kanske gjorde mål på båda, men EM 2016. Visst var skadad, vilket gör det möjlighet för en klubb som AIK att värva tillbaka honom. Ja, men kolla vad Malmö gör. Alltså Christiansen tycker jag är väl ett tydligt tecken på allsvenskans utveckling. Och då är det väl framförallt om monetärt att man lyckas värva en sån spelare som inte riktigt lyckades i Serie A. Och sen så kan han komma tillbaka och ändå vara nöjd och stanna mer än bara ett halvår eller en säsong på någon lån. Utan man kan köpa en sån spelare. Och få honom att prestera maximalt. Alltså så att jag säger inte att allsvenskan har blivit någon slags Holland, att det är en trampolin på det sättet, men det är i alla fall någon slags trampolin är. Kolla på Buya Toray nu. Såg Anel Avdic här på Expressen var ute och skrev om att Djurgården nog kan vinka av honom. Han vill nog gärna stanna själv, men det är för mycket pengar som erbjuds utomlands ifrån. Så ja, det finns liksom ingen ekonomisk möjlighet att behålla honom, och han kan säkra sin framtid på ett sätt som ja, han säkerligen inte hade kunnat gjort om han inte hade vunnit SM-guld och gjort så många mål som han har gjort, alltså stått för den säsongen
guld.
Och nej, men det är ytterligare tycker jag en dimension på liksom helheten allsvenskan 2019 nu när vi precis avslutar den här, att det är en trampolin. Alltså du kan komma tillbaka och sen så gå ut igen. Det är bara vända hem och göra det bra. Och där tror jag, alltså så här, det finns nog många spelare som har varit bland de bästa i allsvenskan den här säsongen som inte kommer spela allsvenskan nästa år. Däremot kommer vi få andra hemvändare eller andra spelare som då fyller deras stora kostymer, så att säga. Det är inte så att allsvenskan kommer bli sämre, men ta en spelare som Tankovic. Jag menar, han är inte klar bara för att han spelar i Bayern. Han ska ju ut i Europa och tjäna mer pengar.
Absolut,
många spelare med honom liksom.
Nej, men jag håller med dig om att det har varit ett ypperligt exempel på att allsvenskan är en trampolin och det går att komma tillbaka utomlands ifrån för att
också,
sen studsa tillbaka
igen. Jag ska säga
igen.
Det också, att man är nöjd. Också att man är nöjd, att du inte bara stannar 3 månader, ett halvår och sen så ska du söka ut direkt igen, utan att det finns ett helt annat tålamod hos spelarna idag också.
Absolut, och det tror jag hänger ihop med det.
Vi skulle kunna ge en till säsong i Bayern kanske, vad vet jag.
Nej, och det tror jag hänger ihop med det jag skulle landa i också, för jag tycker att Allsvenskan 2019, kanske också 2018, verkligen har varit 2 säsonger som också har bevisat och ja, men lite liksom tror jag har spilt över framförallt på många spelare att det är jävligt nice att spela Allsvenskan också. Alltså. Det är klart att det finns en ekonomisk aspekt som är svår att tävla med utomlands. Men jag tror att ganska många spelare börjar inse att det är nog, alltså så här, man ska nog värdera det man har. Gräset är inte alltid grönare bara för att man lämnar Sverige och spelar i utlandet. Nej. För en del spelare så är det givetvis så. Och det är självklart att man ska försöka nå sin...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Fulla potential som spelare, men jag tror att ganska många spelare som har kommit tillbaks alltså, har nog insett att fan, man har ändå jävligt bra här hemma.
Ja, men jag tror verkligen att man har insett nu, både från agenthåll, rådgivare och spelarhåll, att lite extra tålamod kan belönas i slutändan, och att man ser lite mer utzoomat på den totala karriären, på helheten. Att stannar man någon extra säsong, ja, men då kanske man tjänar mer pengar i slutändan, för att man kan inte bara se till nästa säsong, och man kan inte bara se på paychecken, tror jag. Eller man gör inte det idag lika mycket som man gjorde förut, att ja, men nu kommer jag få det här, jag måste haka på den direkt bara för snabbt suga åt med de här jävla pengarna så jag får någonting för min karriär, utan att man ser lite långsiktigt, man känner att det går bra, man känner att man har självförtroende och att man hela tiden utvecklas. Ja, men då kan man stanna ett extra år och sen så kanske det blir ännu större klubbare och ännu större pengar.
Jag tror att det var Alexander Milosevic, va, som sa någon gång att jag hade velat spela, alltså jag vill spela i AIK i 29 av 30 dagar i månaden. Den enda gången man inte vill spela AIK, det är den 25 när lönen kommer. Alltså, ja. Men de andra 29 av de 30 dagarna så finns det ingenting som går upp mot att spela i sin klubb, i sin stad, alltså vara bland sina vänner och sin familj och vet.
Då kanske det är så för Alex Milosevic och för många andra stora talanger, svenska talanger, att om en karriär är 2000 dagar så kanske det är bra att spela i AIK i 400 av de dagarna och göra det ordentligt och sen så ta sig vidare utomlands. Alltså jag tror att Nabba har insett det nu till exempel. Han kommer tillbaka som en stor stjärna. Nu har han inte riktigt fått den utväxlingen på talangen och allt i och med skador som har varit nu under hösten. Men ändå att han ändå signar ett kontrakt under en tämligen lång tid ändå för honom. Och att han känner att det kanske finns en till session att göra i ett Kina eller ett Saudiarabien eller vad det nu är.
Ja, samtidigt som jag kan tänka mig att Alexander Kacaniklic, alltså, som har kommit hem efter väldigt många tuffa år där ute, alltså där det har varit minimalt med speltid och man har frysts ut från trupperna och inte fått träna med A-laget och jag menar, så efter tillräckligt många sådana år, att då komma hem till fulla hus i Stockholm, en bra allsvensk lön, du bor i liksom en stad som ändå är det mest internationella man kan erbjuda i Sverige, att få spela i ett topplag där man gör massa mål och man får spela 90 minuter vecka ut och vecka in. Jag tror att det finns ju en summa pengar i diffen av månadslönen som jag tror är värt att ge upp för att vara kvar i det.
Ja, Nej, men precis. Det finns ju liksom olika situationer som en spelare kan ha, självklart. Kasia Niklic, som du nämner, han har nog gjort sina pengar lite grann också. Jag kan tänka mig att Nabbe också lite grann har gjort sina pengar, även om det finns ett kanske större sug där från honom att ta sig ut i Europa en gång till. Men tålamodet, det är i alla fall större.
Ja, jag tycker att vi i alla fall summerar allting med att säga grattis igen till Djurgården, till SM-guldet, till alla djurgårdare som har stått där på läktaren och lidit och våndats och varit med och följt dem i vått och torrt. Det där guldet hoppas jag ni njuter ordentligt av. Och en högst välförtjänt jävla applåd till Kim Bergstrand och Tolle Lagerlöf och Bosse Andersson och Henke Berggren, och deras guld är det här också till 110 jävla procent också. Fan, kul!
Hoppas ni ramlar ner och dör nu, alla djurgårdare. Jag är jävligt trött på er.
Jag tycker dock inte att man får glömma här, när man summerar den allsvenska upplösningen, att Falkenberg med Hasse Eklund på tränarbänken alltså löser ett nytt kontrakt på målkvoten minus 37. Mm. Och det där sista kassen man gör hemma mot AFC i 93. Alltså vilka jävla scener och vilken bragd. Och jag sa ju det i förra avsnittet där, att det är statyläge. Det är statyläge på Hasse Eklund i Falkenberg alltså, som löser det här.
Ja, det är otroligt.
Tråkigt framförallt för GIF Sundsvall, måste jag säga, att de åker ur. Jag tycker de gör en rejäl jävla rush här och ett försök till ett great escape. Men ja, det
är. Nej, men det håller inte. Alltså, någonstans får man ju alltid lida för säsongen är 30 omgångar i Sverige och jag menar, Bayern, de gör det dåligt i början och i slutändan spelar ingen roll, de bara vinner och vinner och öser in mål, men det räcker inte. De hade inte kunnat gjort så jävla mycket mer, de hade inte kunnat gjort mer sista omgången, för det räcker inte hela vägen fram, de låg för långt efter och tyvärr då för lite poäng när det ska avgöras. Så att, det var det, men jag tycker att man kan någonstans också baka ihop i bottenstriden i allsvenskan med toppstriden i superettan, som blev otroligt dramatisk med Varberg som levde farligt, med Jönköping som både var i allsvenskan, i alla fall på kvalplats, och utanför. BP som tidigt såg ut att faktiskt klara av det, göra livet ut för Varberg. Eller Jönköping var det de mötte, va?
Ja, precis.
Men som i slutändan då, ja men det räcker inte hela vägen. De har gjort en för dålig säsong. Det finns en situation där som jag kan tycka är så jävla dråplig, och det är när BP gör 2-2 på övertid. Jag är inte säker, men jag tror att det var 90 plus 6 så kommer kvitteringen från BP. Och de vet ju i det läget att de behöver göra två mål för att stanna kvar i superettan. Men det där målet, det betyder ingenting för dem. De firar inte ens det där målet. Alltså mer eller mindre så är det bara liksom, det är ändå kört. Men ja, ja. De sparkar ju Jönköping åt helvete med det målet. Det är ju så jävla onödigt. Så att när slutsignalen går, då lägger sig bara alla ner. 22 spelare, avbitare och gråter.
Det är inte många gånger man har sett 22 spelare sjunka ihop på gräset. Båda lika bedrövade.
Men hade jag varit J-Södra spelare, då hade jag sagt, vad fan håller ni på med? Det var 90 plus 6, ni hade ingen jävla chans. Sluta göra det där målet, vad fan håller ni på med? Jag hade blivit vansinnig. Jag hade inte ramlat ihop. Det hade gått fram på Bosse Anderssons vis och gjort liksom en halv Nelson på målskytten, vem det nu var.
Tryckspark.
Det var onödigt ju. Va? Håll med mig.
Alltså, jag hade nog tenderat att hålla med dig mer ifall det hade varit ett lag som hade ingenting att spela för. Nu är alltså så här, liksom, det är klart att
BP, det är det som gör det här så jävla delikat fin spaning. Fan, det är onödigt det där målet. De firar ju inte ens det själva. Ja, det är klart, som du säger, hade det varit ett lag som inte har någonting att spela för, ja då är det onödigt på riktigt. Men att BP ändå gör det här 90 plus 6. Lägg av och spela det över. Låt Jönköping fira.
Nej, det var sanslösa bilder i alla fall.
Absolut ingenting, förutom att jag gillar Frank Pettersson, Gusten. Jag har ingenting med J-Södra. Plus Mange Palm, då, en gammal chef till mig som har varit med och stöttat det här laget sedan urminnes tider, och hans familj och så vidare. Men i övrigt så har jag liksom ingenting och inget supportskap till J-Södra. Men det jag störde mig så jävla mycket på det när jag såg det.
Ja, nej, jag såg hela den här matchen, och det var ju faktiskt sanslöst att BP inte stänger hela jävla fighten i första halvlek. De ska leda med 2, 3, kanske 4 bollar innan Jönköping kvitterar. Och när väl Jönköping kvitterar och sen gör 2-1, att J-Södra inte stänger den här matchen genom att göra 3-1 och 4-1, det är helt sanslöst också. För de ytorna som de har och de lägena de skaffar sig själva för att bara liksom tvärstänga fighten och säkra kvalplatsen, det är så dåligt. Så att när det då blir det här avslutet som blir att alla förlorar och alla sjunker ihop och Brännan säger att det är det värsta han har varit med om. Nej, det var bara så, det på ett sätt liksom, på ett sätt så är det tråkigt att säsongen är över, men när man ser de här bilderna också så känner man också här, samtidigt ska det bli skönt ett tag och vila från det här, för att det är för mycket. Den här svenska säsongen, den har varit för mycket. Så nu återstår det ju några kval. Brage är inte klara än. De ska kvala mot Kalmar i veckan och både Öster och Frej ska kvala neråt, men jag lider ju jävligt mycket med BP och Kjell Jonevret som kommer in för att rädda sin klubb, och farsan och alla gamla gubbar man känner som tycker att det är så jävla tråkigt att återigen då ta hissen genom Superettan efter att ha redan åkt ur Allsvenskan för ett år sedan. Samtidigt som Varberg då knyter ihop säcken och löser det. Du och jag ropade ut att det var klart där i början på juni, sen så började de torska match efter match.
Känns det skönt att du inte jinxade bort pisset?
Ja, men kanske var det här slutet på min otroliga jinx-säsong 2019.
Kan ha varit.
Så att, jag tycker att det är jävligt kul. Alltså, grattis också till Varberg som gör Mjällby sällskap. Och så får vi som sagt se hur det går i kvalet här. Men med tanke på allting som händer i Kalmar, hur MP fick lämna och insatsen här i sista matchen mot Sirius, där Sirius alltså står i 5 gånger pengarna innan avspark, och när allt är över så har man vunnit med 3-0. Så Brage som ändå är på gång, att Brage går från, jag vet inte om du såg de bilderna, men de sjunker ju ihop på gräset på Domnarsvallen i tron om att Jönköping löser det, således så missar Brage kvalet. Och så ropar spiken ut i 90, även efter slutsignal när alla ligger och gråter, att BP har kvitterat.
Västerås med bollen. Det här kommer inte att gå för Brage. Matchen slutar 2-1. Fast det gör det. Det ser ut att göra det om det här stämmer nu. Så har Brommapojkarna kvitterat. Den ska vara slut i Jönköping. Och Brommapojkarna ska alltså ha gjort mål på i stort sett matchens sista spark. Och istället för gråt och tandagnisslan så är det glädje om en viss förvirring som pågår här på Domnarsvallen.
Och alla liksom bara flyger upp och det är karnevalstämning helt plötsligt, och Brage i trea och nu ska de kvala. Så att komma in i kvalet här nu på onsdag med den energin mot ett Kalmar som mår helt tvärtom. Det känns verkligen som att det kan sluta precis hur som helst. Alltså.
Vet du vad, du pratar om att det är fräscht, olika saker är fräscht inom fotboll. Vet du vad det fräschaste av allt är?
Nej.
Det är att Allsvenskan nu är slut. Att Allsvenskan går i dvala. Det är fräscht.
Ja, men det var som jag sa, alltså, ganska mycket i mig känner också.
Men vårvind.
Fan vad skönt att det är över här nu för ett tag.
Guld.
Alltså, det var inte speciellt förvånande att vissa som man följer på Twitter skickade ut en tweet igår om hur många dagar det är till den allsvenska premiären 2020, och att nu är det så här många timmar och minuter och sekunder tills det är dags igen, och man skickar ut att när man inser att allsvenskan är alltså, du vet, så här, själv känner jag bara fy fan vad skönt, nu ska man checka ut ett tag från allsvenskan och inte tänka på det. Innan det är dags igen, alltså det ska bli ruggigt.
Ja, nej. Och sen så finns det ju många debatter liksom som rullar under året, som i alla fall jag blir jävligt trött på slutändan. Och sen så har jag full respekt för alla som för dem och tar allsvenska vidare. Men jag tror också så här, alla som säger att det är alldeles för långt break och så här, jag tror att allsvenskan, det är helt enkelt en fotbollsliga som behöver några månader för att återhämta sig och för att sen komma tillbaka. Och så kommer alla känna suget igen när vi byter till sommartid. Så att med det tycker jag, Gusten, att vi sätter punkt för Allsvenskan 2020. Och så kommer vi istället då att återkomma kring värvningar och prata om andra saker som händer. Man vet ju aldrig, va? Nackas minne kanske kommer tillbaka, bara en sån sak.
Vi kanske dock ska köra någon slags så här, vår egen allsvenskans stora pris här nu efter kvalet har spelats. Någon gång nästa vecka.
Det ska vi inte göra.
Det ska vi inte göra. Nej, men jag håller med dig om att det tenderar att bli lite för mycket priser och årets lag och årets mittfältare och årets trebackslinje och hej och hå. Men om du på något sätt då ska dela ut en liten kvast till allsvenskans bästa spelare, eller vill du ha MVP, eller vad, vi kan väl i alla fall lyfta någon spelare.
Ja, men det är det som blir så jävla svårt, för att det finns en MVP i varje lag. Och ska man lyfta ut då en MVP, då måste man ju göra det till det vinnande laget. Tycker jag, ja, i alla fall.
Eller så tar du bara allsvenskans bästa spelare.
Ja, allsvenskans bästa spelare den här säsongen är väl symbolspelaren för Djurgården, det vill säga Marcus Danielsson.
Mm. Ja, jag är helt enkelt med. Jag tycker att vi singlar fram Marcus Danielsson här. Är det någon som har tänkt på honom? Eller är vi sist på bollen där också?
Förmodligen. Nej, men det är ju väldigt lätt att ta en offensiv spelare, såklart. Tankovic har gjort det bra, Djurgic har gjort det bra, alla itchare i Bayern har gjort det bra, höll jag på att säga. Vi har ju såklart massa, Anders Christiansen som har gjort det fantastiskt bra. Det vill nog många Malmö-supportrar som skulle lyfta Rosenberg sista säsong som en fantastisk... Ett fantastiskt år skulle jag vilja säga för hans del, men det leder inte till ett SM-guld. Jag tycker att det är för många brända chanser, även om han gör en helt otroligt bra säsong. Det är säkert fyra getingar, men det räcker inte. Och det där kan man då vrida och vända på en jävla massa. Men jag måste ändå landa i att den bästa spelaren måste också spela i det bästa laget. Och jag tycker att Danielsson har varit så fantastisk. Från ett allsvenskt lag dessutom, och det var innan då vann SM-guld. Det ska man ha jävligt klart för sig. Ta sig in i en landslagstrupp, och han fick väl speltid till och med, va?
Ja, han gjorde ju mål efter 10 minuter.
Ja, just jävla, han gjorde ju mål.
Det hette ju motståndet. Precis. Malta, så att det är
jo,
en
jag vet,
liten
ja.
Brasklapp i sammanhanget. Nej, men absolut.
Jag tycker att det är alldeles solklart att han är MVP.
Ja, sen
alltså, det är inte ens en diskussion.
Rent principiellt så håller jag inte med dig om att spelaren behöver spela i det bästa laget. Alltså jag tror att det har ju funnits...
Men du kan ju hitta någon jävla lirare i Falkenberg som har betytt ännu mer för Falkenbergs... jag vet inte om man ska kalla det för succé, men att de blir kvar i allsvenskan. Ja, men han betyder mer än vad man hade kunnat ta bort Danielsson och ändå fått...
Ja, nej, jag säger inte att vi behöver inte jämföra MVP.
Nej, men var ska man dra gränsen då?
Nej, jag sa bara att det lät på det. Jag vet inte om Kim kanske kan spola tillbaka, men det lät som att sa, ska man dela ut ett pris till allsvenskans bästa spelare, jo, så måste det vara från det bästa laget.
Men jag måste ändå landa i att den bästa spelaren måste också spela i det bästa laget, och jag tycker att Danielsson har varit så fantastisk.
Och det håller jag ju principiellt inte med om. Jag tycker dock i det här fallet så är det väldigt adekvat, i och med att Marcus Danielsson har varit bästa spelaren i det bästa laget, och han har varit det på ett sätt som också brädar alla andra individuella insatser den här säsongen över 30 omgångar. Så att jag tycker absolut Marcus Danielsson ska ha den utmärkelsen, men det har ju funnits säsonger där den bästa spelaren har gjort det jävligt bra i ett lag som inte nödvändigtvis behöver vara det bästa. Så, med det så kan vi väl stänga allsvenskan då. Vill du säga någonting från Florens? Du var på plats på Frank igår. Tråkigt för dig att tajma in en match där Frank inte var med.
Ja, jag har aldrig varit på så jävla mycket matcher, så i slutändan så spelar det inte så jävla stor roll. Alltså, jag kommer komma tillbaka, jag kommer se Frank Ribéry spela fotboll, vad det lider live och så här. Så, sen tycker jag personligen inte att sånt är så viktigt, vilka som spelar på planen. Utan att igår till exempel, alla matcher har ju sin historia. Och för mig så var det ju att ta med mina döttrar på deras första hemmamatch för Fiorentina. Första riktiga upplevelsen som de kommer komma ihåg i resten av livet på Stadio Artemio Franchi, sånger, och de fick vara med och de lärde sig att sjunga dem, och de tyckte det var alldeles fantastiskt. Alltså det är det jag tar med mig från den här matchen, inte om Frank Ribéry spelar eller inte. Jag förstår vad du menar, Gusten. Det är klart, man, ja, det hade varit roligt att se honom live där. Men jag har sett honom förut live, Frank Ribéry, och jag förstår att alla Fiorentina supportrar gillar honom och sådär, men det sitter så jävla djupt den där åttondelsfinalen, ska du veta, Gustav. Det sitter så inåt helvete djupt. Och du vet att det är så, Frank Ribéry var med i Bayern München, alltså, men i min värld så var han fan med. Och då är han hatad.
Han satte väl inte samma avtryck som Robben, men han var väl
alltså,
med.
Det är så jävla subjektivt just det här med kärlek till spelare. Eller hur? Det håller väl alla med om. Och jag förstår ju entusiasmen som Ribéry kommer med när han anländer in Riva Arno i Arnos flodbädd. Jag fattar hela den grejen, jag fattar symboliken med att en så stor spelare kommer och sen så gör han en bra inledning. Ny president som också kommer med den här entusiasmen och allt det optimistiska som man har saknat i en stad i 10 år. Men för min del så är inte Frank Ribéry en favoritspelare och aldrig varit, kommer nog aldrig att bli. Och sen är jag glad varje gång han gör mål och gör en bra prestation för oss. Men det är inte min gubbe, Gusten. Det är väl så jävla enkelt att förklara det så.
Och det kommer han heller aldrig bli.
Med största sannolik kommer han inte bli det. För han kommer inte vinna någon skåd. Alltså så här, för att bli min gubbe, för att omvända mig, så krävs det nog att man vinner en titel. Och Fiorentina kommer inte vinna några titlar på överskådlig framtid.
Alltså
och
då är du ingen gubbe i Fio?
Jo, men Castrovilli får ju nog anses vara min gubbe som mycket riktigt tycker jag beskrivs som en ny Antonioni. Den största spelaren efter Battistote, eller kanske till och med större eftersom han lite blev stadens son och sådär och spelade för klubben hela karriären. One man club och fanbärare, kapten och allt vad det är. Och Castrovilli lite samma typ av spelare och han gjorde ju målet igår, så för mig så var ju det mycket större än om Ribéry hade spelat och vänt bort 2 spelare och skjutit upp den i krysset, att jag fick se Castrovilli då som är en spelare i sin linda, i karriärens linda fortfarande. Han har fått sitt stora genombrott, han har kommit med det italienska landslaget med Mancini. Och förra året spelade han Serie B-fotboll. Ingen pratade om honom under hela sommaren, utan det var liksom andra spelare. Man visste inte ens om han skulle starta. Och nu gör han succé. Och liksom prislappen pratas om 50-60 miljoner, men han vill vara kvar. Och nu har ju Rocco Commi så jävla mycket pengar, så att det verkar som att vi kommer kunna matcha andra bud på ett sätt som vi inte har kunnat göra under del av alletiden. Så vi kan verkligen behålla de här spelarna. Kolla, fucking Chiesa blev kvar. Gjorde för övrigt sin sämsta match, jag tror någonsin i Fiorentina igår. Men liksom att bara de ekonomiska musklerna som visades i somras, som verkligen flexades med genom att behålla Chiesa, ja, men det gör ju att man faktiskt tror att sådana här spelare som är unga och som får sitt genombrott kan vara kvar. Så det var det stora om vi ska prata om det sportsliga för mig igår.
Jag fattar. Den stora rubriken från England och Premier League den här helgen. Mycket tråkigt. André Gomes vidriga skada igår på Goodison när Everton mötte Tottenham. Det var, fy fan, det var ett tag sedan jag såg en sån där skada live. Eller i en match man sitter och kollar på. Och det, man lär sig aldrig riktigt hantera det. Alltså det är,
jag har inte sett det,
äckligt det är att se. Nej, jag tycker inte du ska se den heller om du inte liksom har en grej för sånt där.
Men vad är det som är? Han bryter benet eller?
Ja, alltså det är väl framförallt foten som hänger helt av. Jag såg
den
att
av
Everton.
Helt.
Ja. Alltså det
hänger på en tråd. Det är skinnet som håller det kvar. Någon sena.
Det är Henke Larsson i Celtic.
Ja.
Och det här föranleds ju av en jävligt speciell situation då, för att André Gomes är uppe med en armbåge i Sons ansikte bara någon minut innan. Och Son,
som en slags hämndaktion hävdar folk.
Ja, men alltså det är en ren hämndaktion. Och det är ju det som gör det så jävla tillspetsat, för att tacklingen i sig är ju inte det som knäcker André Gomes fot. Men det är en tackling som inte har någonting med bollen att göra, utan det är en, nu ska jag märka dig din jävel för armbågen för 2 minuter sedan. Sen,
men vänta, vi pratar om Son. Kan Son göra sådana grejer?
Ja, men och exakt, jag förstår att du tänker så, för att så där kände jag också. Men sen så drog jag mig till minnes hur det var i våras. Han har ett direkt rött kort borta mot Bournemouth i slutet av Premier League-säsongen, där det också är någon så här, det är en smäll som han inte får frispark för, och så ska han ge igen och så brinner det till i huvudet, och helt plötsligt så ligger en Bournemouth-spelare ner utanför spel, och sånt tar direkt rött kort. Så att, jag tror fan han går och bär på
riktiga... Det är jävla pungkula den här Jungminsson alltså.
Ja, men exakt, alltså, han har ju verkligen marknadsfört som världens gladaste jävla sprätt. och alla älskar Son och han har unika handslag och high fives med alla i laget och det är sån jävla liksom spillevink.
Låg ribba för likability, alltså man har unika handslag med alla i laget.
Ja, absolut, men det är så det har
det är så det ser ut. Okay.
Det är så han har sålts in. Men nu får man nog börja omvärdera Heung-min Son, alltså, att han sitter på en jävla blödning i skallen när det väl brinner till. För att det som då sker att, ja, men då hittar han en sekvens 2 minuter senare där han jagar i kapp André Gomes som driver förbi. Han är förbi, han kan inte nå bollen. Son klipper honom bakifrån och visst, det är en tackling som, alltså, gult kort, inget att snacka om. Men det är sen André Gomes då med farten fastnar med foten i gräset och från andra hållet kommer då Serge Aurier och tar bollen och in med kraften i honom så knäcks benet eller ja, vristen över foten.
Speciell situation med andra ord.
Exakt, alltså utfallet på tacklingen är ju inte det Son vill åt. Men
jag följt det där?
Nej. Det är väl hur
jag förstår vad du menar, men, och jag hör vad du säger. Men jag har följt det här via Martin Åslunds Twitter. För att ja. Återigen så var han ute. I och med att jag inte hade sett situationen så visste jag inte vilken sida jag skulle stå på. Men jag gillar ju att Martin går ut tydligt här nu och liksom, ja, börjar diskutera det. Och folk blir ju upprörda och håller inte med och så här. Men det är väl helt jävla perfekt att det är så, tycker jag. Det är därför jag en gång utnämnde Martin Åslund till den bästa där ute på sociala medier. Han är ju på många sätt, skulle nog folk säga, sämst. Men jag menar att det där att inte ta hänsyn till vilket forum riktigt han är i, eller det kanske är exakt vad han gör, han kanske gör det medvetet, men ändå, ja, han är inte som alla andra i alla fall på sociala medier, och det gillar. Han är jävligt ärlig, naken i liksom sitt sätt att argumentera, och han tänker inte efter, utan han skriver bara och sen så kanske det tar 10-20 tweets, sen så kanske han landar i vad han egentligen tycker. Och det tycker jag är lite mysigt.
Ja, men, och det var ju så det blev igår också, i och med att det hinner gå ungefär 2,5 sekunder från att André Gomes bryter foten till att Åslund har gått ut och skrivit att man ska stänga av Son jävligt länge, minst 10 matcher. Ja, och så är det jättedå många som reagerar på
10
att
matcher?
Tacklingen i sig är ju inte mer än gult kort, och man kan ju inte döma på utfallet av den, utan man måste ju döma på tacklingen i sig. Jag tror nu att Martin har backat från hans initiala tweets när han har sett om situationen och diskuterat av sig med alla som har kommit med invändningar och sådär. Det man i alla fall kan landa i, det är ju att det var så jävla starka bilder. Dels när man ser att en fot står helt fel 180 grader och hänger i en strumpa. Så det är aldrig någonting annat än direkt jävla, alltså, du bara vänder sig i magen.
Men det är så här.
Hur Son då, för att han tar ju den här tacklingen, vet exakt vad han gör, så att innan han har liksom gjort någonting så får han ögonkontakt med domaren, sträcker upp handen och liksom visar med all önskvärd tydlighet att ja, ge mig det gula, det där var mitt sätt att kvittera från armbågen jag fick i ansiktet för 2 minuter sedan. Det fattar alla, det är inget konstigt med det. Och så ska han bara gå bort och kolla hur det är med André Gomes för att liksom så här, ja, men nu är vi kvitt, 1-1, nu stänger vi ner den här beefen. Och då ser han hur foten bara hänger. Då tror ju Son att det är han som har klippt foten med sin tackling. Han har ju inte uppfattat att foten har fastnat i gräset och med kraften i kontakten med Aurier gått av. Och då vänder ju Son, alltså från att liksom vara uppspidad och lite lack och var liksom adrenalinstinn, till att vad i helvete har jag gjort? Så att han bryter ju ihop. Mm. Det var så jävla starka bilder. Alltså.
Säga vad man vill liksom om Son och allting, men du är ute på planen och det är ett krig där. Jag tror väldigt få spelare, Roy Keane kanske då undantaget, men går in för att skada folk. Det är Rille GT76 med liksom amfetaminögonen. Okej, absolut. Han kunde också gå in säkert då för att döda någon på planen. Men de är få, va, Gugge? Och jag tror absolut inte Son gjorde det. Eller det är klart han inte gick in för att skada honom. I alla fall inte in för att liksom, ja, eventuellt förstöra hela hans jävla karriär. Det det behöver man knappt ens säga.
Ja, jag hoppas att det inte innebär slutet för André Gomes.
Men jag skulle
inte se det som orimligt, för att det där är ju ett år. Det är klart att han kommer komma tillbaka på ett eller annat sätt. Men det där är ju en skada som är på en nivå som gör att det är fullt rimligt att det kanske inte kommer komma tillbaka en André Gomes på den nivån han var på fram till igår. Så att, ja, det är bara att hålla alla jävla tummar för André Gomes så att det löser sig.
Absolut, absolut. Och på tal om rubriker bara och sånt som är vidrigt. Det är jävligt vidrigt när en fot hänger i en strumpa. Men jag tycker att det är ännu vidrigare det som hände i Verona när Brescia är på besök och Mario Balotelli lirar ner vid hörnflaggan, får återigen för 51:e gången utstå apljud. Det är vidrigt i sig. Sättet det försvaras på från Hellas Verona håll. Man har ju dels intervjuat kurvaledaren.
Ja, jag läste den intervjun. Alltså. Vad är det för jävla sågspån?
Han menar ju på, ni kan läsa hela intervjun på engelska via till exempel Nimas konto som vi har retweetat. Men summa summarum så menar han att det där är folklor och inte rasism. Och det är en jävla folklor då. Och flera gånger så använder han N-ordet och förstår inte vad problemet är med det. Och då har man inte fattat ett skit, va. Och framförallt då så det man inte förstår då, det är ju att det är inte du, Ultras ledare, som bestämmer om det är rasism eller inte, utan det är ju Mario Balotelli och hans känslor som är de viktiga i det här fallet. Men sen så är ju detta över så jävla många gränser, så att, ja, det är idiotiskt. Men även Maurizio Sarri, alltså presidenten i Hellas Verona, går ju ut och försvarar i Veronese i det här fallet. Och det spelar ingen roll att det är 4 eller 10 stycken. Det är ju försvarandet som är det vidriga på något sätt. Och att vi har kommit dit. Fint då åt andra håller snittet till alla som, och en hel fotbollsvärld som står bakom Mario Balotelli i det här fallet. Vi får se vad straffet blir för Hellas Verona, men veckans golars går i alla fall till de som försvarar detta.
Och hur landade det då i sena showerna och i tidningarna? Fortsatt idiotin där, eller liksom så här, nu har det ju varit så jävla många incidenter det här senaste året, två, med mer eller mindre, beroende på om man är italienare och frisk i huvudet eller inte, direkt rasistiska undertoner som bara, alltså så här, det blir nästan bara värre och värre för varenda jävla gubbe som ska uttala sig. Alltså börjar det svänga någon gång?
Ja. Nej, men alltså, det är ju inte bara i Italien som det här sker. Nu har vi sett det i Polen och i Ungern och överallt i Europa. Och återigen så landar man ju i att en fotbollskurva är en spegelbild av samhället, och det blåser helt kraftiga högervindar ute i Europa, och då kommer man även se det på fotbollsplanerna eller på fotbollsläktarna då, framförallt. Så att det är i slutändan ett samhällsproblem och ja, en politisk diskussion. Men du Gusten, roligare saker händer i veckan. Champions League, den fräscha internationella fotbollsvårvinden som nu liksom bara sveper in över oss. Känner du den, Gusten? Känner du hur jävla kul det ska bli med Champions League?
Ja, det ska det faktiskt. Det är ju otroligt många av de stora elefanterna som ligger lite sådär halvpyr till, som inte får snubbla mer. Så att, det här ska bli kul.
Vi har ju knoppat ihop en trippel tillsammans med Betsson. Ni hittar den under godbitar, boosted odds. Och i Dortmund-Inter, Gusten, där tror vi på mål.
Yes.
Det är en fartfylld historia.
Det är ju hårt om avancemanget i den där gruppen. Barca har ju gjort sitt på sin kant. Så att efter förlusten på San Siro så behöver ju Dortmund, de behöver ju slå Inter här nu, samtidigt som Inter visar form framåt med Lukaku och gänget. Så att över 2,5 på Westfalen. Vi räknar väl också med att Marco Reus och Paco Alcacer är tillbaka i den startelva som de saknades i senaste begav sig de här två lagen emellan. Samma mållina på Stamford Bridge där det är Chelsea mot Ajax. Chelsea vann ju med 1-0 på bortaplan, men de som har följt Chelsea under den här säsongsinledningen vet att det rinner till både framåt och bakåt betydligt oftare än vad man spelar 1-0. Så att över 2,5 där också. Avslutningsvis, Napoli gör jobbet och slår Salzburg hemma på San Paolo.
Ja, Nej, jag tror det. Jag tror att de gör det alltså, lite så här som jag halkat efter i ligan. Och har De Laurentiis skickat ut laget till ett retiro. Ni vet, de ska umgås bara med sina lagkamrater och staben i en vecka fram till nästa ligamatchen. Och sen så är det ju lite så där. Man kan ju faktiskt rädda säsongen lite genom att gå vidare från det här gruppspelet. Jag tror att man knyter ihop det och gör en riktigt jävla bra match. Ancelotti, Champions League coach, löser det.
Mm. Så att rak seger för Napoli mot Hålands Salzburg. Den här trippen hittar ni som sagt under godbitar och boostalot. Så ryggar ni med 148 spänn i hashtaggen Toto-trippen. Och på tal om Champions League, Thomas, Toto Pepsi avgjordes ju förra veckan, men vi fortsätter ju tävla ut superpriset tillsammans med våra vänner på Pepsi. Nu genom deras nya mobilspel där man ska sätta straffar. Så att gå in via den länk som vi har skickat ut på både Twitter och Instagram. Tävla och försök bli The Pepsi Max Champion. Då kan man alltså vinna en resa till Madrid, Santiago Bernabéu och Champions League-matchen mellan Real Madrid och PSG. Det är helt otroligt vilka priser Pepsi skickar in i potten. Hörrni, som sagt, vi stänger snart ner det svenska fotbollsåret, men det återstår ju ett allsvenskt kval mellan Brage och Kalmar. Det här ser ni givetvis på Simor, men sen rullar ju fotbollen vidare hela långa vintern där. Det är Serie A och det är La Liga och det är MLS-final här nu för fan. Gurra Svensson kan ju lyfta bucklan som Fribben gjorde med samma Sounders för några år sedan. Så att,
han måste man ju säga, jag har ju verkligen steppat upp när det har varit de viktiga matcherna. Fan vad han är... Alltså, Gurra Svensson, det är det han är. Stor i de stora matcherna. Eller?
Kanske. Kanske. Ja. Vi får väl se om han är det i MLS-finalen i alla fall. Teckna ett abonnemang hos C-more. Vi garanterar er att ni inte kommer ångra er. Och jag känner, Thomas, en pur glädje över våra fina samarbeten med våra sponsorer.
Ja, samma här, Gusten. Vet du vad jag känner pur glädje för också?
Nej.
Det är att jag nu ska gå ut och så ska jag fetta på med det sista. Så jag är fet som en jävla julgris. Alltså. Jag har svullnat upp och så är jag redo för slakt när jag kommer hem. Så jag bara går direkt ner till Daniel Crespi i hans matkvarter i Gamla stan. Så ska jag bara säga det till honom. Slakta mig! Lägg upp mig på tallriken!
In med ett äpple i köften bara.
Ja. En sista lampredotto, lite inälvsmat. Vem vet, kanske två flaskor vin som får avsluta den här fullständigt vräkiga matweekenden som jag har genomlidit, eller på att säga, men som jag har njutit av.
Ja, krama tjejerna, ha det så bra sista tiden i Florens, så ses vi snart igen och vi hörs snart igen. Toto Balutto rulla vidare som alltid.
Julgrisen säger ciao tutti.
Ciao tutti.